Far, vi ber dig att den här gudstjänsten får bli liv genom dig, Herre. Vi tackar dig, Gud, för att du är här just nu. Du ser oss, du hör oss. Och du vill använda oss, Herre. Tack, Jesus. Du vill hela det som är trasigt. Och du vill stärka upp det som är svagt, Herre. Jag tackar dig, Gud, för att du kommer precis så som vi behöver. Individuellt, Herre. Du är en personlig Gud. En personlig frälsare, Herre. Kom, Jesus. Kom, Jesus. Amen. Joel Sundström heter jag. Och jag är otroligt tacksam över att få vara här. Komma tillbaka till en församling där lovsång och värme och glädje och kärlek är så tydligt och så öppet. Det är fantastiskt. 2006 började jag jobba som ungdomspastor här. Och det är många år sedan. Men vi ska inte titta bakåt utan vi ska titta framåt. Man kan fastna lätt i nostalgi, speciellt jag som har så mycket bakom mig. Och titta tillbaka på. Vi ska prata om helig ande. Och egentligen hela min predikan som jag kommer prata om är liksom uppbyggelse inför det absolut sista som jag vill säga. Så om ni inte får med någonting annat så tänk på att det kommer det där sista. Jag hänger inte med nu, men det där sista, det är det jag vill åt. Och jag gillar ju det här vädret. Det är för att det här vädret gör att ingen här inne sitter och tänker vad gött det vore att få ut med båten just nu. Utan ni är här och jag är här och Gud är här och det är det som är det viktiga. Jag och Matilda, vi bor i Jönköping och vi är med i Pingst Jönköping där. Så vi är med i den församlingen som Karro ska komma till. Eran ungdomspastor, eller för detta ungdomspastor, jag vet inte hur man ska titulera just nu. Men eran ungdomspastor, vi ska ju få ta över henne. Och det här är ju andra gången som Pingst Jönköping hämtar inspiration och kraft ifrån den här församlingen. Så ni har ju blivit lite av en plantskola. Och det är ju fantastiskt. Men skämt åsido, så när jag bad för Karro och för den här församlingen, så vi är med och ber för er. För att ni ska få hitta rätt i ungdomspastorsfrågan. För att ni ska hitta rätt. Därför att det är så otroligt viktigt. Och när jag ber för den här församlingen så fick jag en bild. Och det är ett växthus. Och i ett växthus blir det väldigt varmt. Det kan få plats hur mycket olika planter som helst. Det är olika frukter, det är chili, det är tomater, det är gurka, det är liksom squash. Olika grejer som tillfredsställer olika behov. Som skapar olika saker hos oss. Och jag tror att det är så att den här platsen får vara en sån plats. En varm plats med god jordmån. Men man behöver ta hand om den. Man behöver få älska varandra. Man behöver få älska det som finns. Man behöver få se till det som finns. Var glad för det som finns och glädjas med när det växer. Men också glädjas med när man får skörda. Så jag tror att det är en bild till er, till den här församlingen. Jag ska prata om hur Jesus möter. Jag ska prata om olika tillfällen där Jesus möter människor. Och sen så ska jag liksom komma in i vad har det här med helig ande att göra? För när jag pratar om helig ande så kan jag ju lägga ut en teologisk tanke kring vad är helig ande, vem är helig ande, hur jobbar helig ande och så vidare. Del i treenigheten, Gud själv, alltså har det här väsenet som Jesus och Gud själva har också, han tillhör liksom kärnan. Vi skulle kunna prata om att helig ande var med från första kapitlet i Bibeln till sista kapitlet i Bibeln. Vi kan prata om hur helig ande verkar i oss, fantastiska vittnesbörd som vi fick höra här. Det är otroligt glatt att få höra sådana vittnesbörd. Det är fantastiskt. Men någonstans så, när jag pratar om helig ande, när vi hör om helig ande, så är det ju ändå de bibliska löftena och sanningarna som vi måste stå på när det kommer till hur ska jag hantera detta med helig ande. För annars så blir det ofta just det här, det blir en press, det blir en stress i våra liv. Och när vi stressas och pressas i våra liv, då slutar det oftast med att vi inte gör någonting alls. För att vi är lite rädda för att kanske göra fel. Eller vi är lite rädda för att övertolka någonting. Eller vi är lite rädda om det som jag redan har. För jag vet ju inte vad jag ska få. Om jag går ut här, vad händer då? Jag vet ju, här har jag ju det jag liksom känner till. Det här har jag med mig. Det här vet jag hur det ser ut. Men det där, jag vet inte hur det ser ut. Så då är frågan, hur kan jag be för det? Hur ska jag hantera det? Hur kommer jag förbereda mig för det? Så vi ska börja prata om lite löften ifrån Bibeln. Och det kommer upp lite på skärmen. Jag kallar er inte längre tjänare, för en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört om min fader. Ni valde inte mig, utan jag har valt ut er till att gå ut och bära frukt som består. Då ska fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. Detta är vad jag befaller er, att ni ska älska varandra. Det är alltså Jesus som talar till sina lärjungar. Nu är vi inne i Johannes evangeliet. Kapitel 15, och Johannes kapitel 15 och kapitel 14, det är liksom Jesus avskedstal till lärjungarna, och han avslutar i kapitel 6 med att be för lärjungarna, och han liksom pratar med dem utifrån perspektivet att nu ska ni ta över det här, nu ska ni ta det här vidare, nu ska ni utifrån det ni har varit med om här, det vi nu känner till, så ska ni nu träda ut och göra någonting annat. Och någonstans så är det ju så att lärjungarna hade ju, alltså Jesus, han är inte dum. Och han är inte flummig, utan han hade en plan. Jag ska träna dem, jag ska skicka ut dem två och två. De ska få testa på, de ska få komma tillbaka och så ska vi prata om det. Vi ska sitta ner, ska vi diskutera vad gick fel, vad var bra, vad var kul, vad var tråkigt. Ja, ni tänk på att ni inte behöver ta med mat, för att det kommer finnas där och så vidare. Så praktiska detaljer för att sen komma till det här läget av att nu ska jag iväg. Nu är jag färdig här med det här och nu ska ni ta över. Och så säger han detta. Han säger att de är inte längre tjänarna. De är inte längre de som ska liksom följa efter och bara apa efter eller bara liksom passa upp. Utan nu blev det någonting annat. Ni är vänner. Ni kommer in i en relation där jag inte kommer bara befalla er saker, utan där ni får eget ansvar, ett egna initiativ. Ni är på nivå nu som inte är där liksom ni ska följa på det sättet i allt, utan nu ska ni ta på er de stora skorna. Ikläda er det jag har lärt er så att ni har möjlighet att kliva ut. Det är ett löfte. Och han säger att då ska fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. Alltså det är fantastiska löften i ett väldigt kort bibeltext. Vi går vidare till Johannes 13. Där står det så här. Nu ger jag er ett nytt bud att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Genom att ni älskar varandra ska människorna förstå att ni är mina lärjungar. Och det här är ju också ett väldigt speciellt tillfälle. Det Jesus säger, jag ger någonting nytt nu. Någonting som ni inte har fått förut, utan nu får ni någonting nytt. Och det nya handlar om kärlek. Kärlek till varandra. Det handlade i det här bibelordet. Den här texten finns ju i andra evangelier. Där det står om att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela ditt förstånd. Du ska älska din nästa så som du älskar dig själv. Men här handlar det inte om din nästa. Här handlar det om varandra. Här handlar det om de här som har varit med om det här. Här handlar det om att stärka och styrka den här gruppen människor som nu står inför det här som är här ute. Det vill säga de som har uppdraget. De som har sett och hört fått vara med om. Det är de. Vi måste älska varandra här inne. Varför det? Därför att om vi inte gör det här, vad är det då jag tar med mig ut? Om inte kärleken i Guds församling sprider sig som en löpeld i Guds församling, vad är det då vi tar med oss ut? Om vi tar med oss brister och liksom, alltså oförlåtelse, om vi tar med oss de bitarna med oss ut, hur ser det ut när jag möter människor? Men om jag här inne får förbereda mig, om jag här inne får vara en sån som får bekänna min synd här, då kan jag hantera min synd här så att när jag går ut här så är inte det det största och första oftast hindret när jag möter människor. Om jag får själavård och vänner och relationer här som hjälper mig, som stöttar mig, som bygger upp mig och som också tillrättavisar mig. Om jag får det här, för jag vet att det sker i kärlek, när jag kommer ut här så är det inte det jag snubblar på. Det är inte det som jag förmedlar då. Då förmedlar jag inte bristen, utan jag förmedlar Jesus Kristus. Nästa bibelord, samma ställe, Johannes evangelium 14. Jag sannerligen säger, den som tror på mig ska göra samma gärningar som jag har gjort och till och med ännu större. För jag går till Fadern. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Han upprepar, det här är ju faktiskt första gången han säger det, sen upprepar han det i kapitel 15. Att han ska göra det vi ber om. Om vi liksom följer detta, om vi finns med i de här löftena, om vi tänker kring att det här är faktiskt löften som han skapar för oss. Han känner oss. Han vet hur vi är. Han vet precis hur vi är. Han vet hur tafatta, bristfälliga, kortsiktiga. Han vet hur konstiga vi är. Han vet, alltså den här låtsången som vi sjöng för nyss. Världen har ingenting jag söker. Jag brukar sjunga den innan jag går in på outlets. För att liksom försöka hitta mod att stå emot. Liksom, han vet hur bristfälliga vi är. Han vet hur vårt fokus liksom bara, så här, mitt i hela livet, så bara, mitt fokus går hit till nya skor och hit till ny bil. Jesus liksom så här, men du finns i mitt liv. Och så, han vet hur mänskliga vi är. Och han älskar oss. Men samtidigt så finns hans hjärta som bara pumpar ut för alla människor. Inte bara Joel Sundström, utan för alla människor. Och det är därför han vill liksom, den här iven om att få möta världen. Det är Jesus som har den iven, inte du och jag. Jesus har den iven. Ulrik Josefsson, en teolog, han sa så här. Tänk om vi istället för att skulle kunna tänka om mission, att vi är en församling som missionerar. Tänk om vi kan tänka att vi är den missionerande Gudens församling. Istället för att tänka att vi ska liksom vara en evangeliserande församling, eller jag är en evangeliserande person, jag är en människa som ska möta människor. Tänk att jag har en Gud, en evangeliserande Gud som jag följer. Tänk att det inte är på mitt initiativ jag går ut och möter människor, utan det är på Guds initiativ. Fattar du hur mycket starkare det initiativet är? Förstår du hur mycket mer kärlek och kompetens det ligger i det? När jag möter människor så tänker jag, min första tanke är så här. Vad har jag att ge? Hur gör jag det här? Vad händer om de har ett behov som jag inte kan uppfylla? Istället så vill jag tänka så här. Gud, du har allt. Och du vill att jag ska gå ut och ge det du har till de här. Okej, jag är på. Alltså är ni med? Jag behöver inte leta i min egen verktygslåda. Jag har ju hans verktygslåda. Eller hur? Alltså när jag möter människor med ekonomiska behov. Jag tänker inte, tjena, så mycket pengar inte jag på mitt konto. Jag tänker, pappa, nu behöver vi hjälp. Pappa, det här ska lösa sig. Och så säger jag till personen, Gud kommer välsigna. Kom, så gör vi det här tillsammans. Och så försöker man liksom hitta de här möjligheterna. Så när Jesus då, nu har vi de här löftena vi får vila på. Och Jesus han möter människor. Och när Jesus möter människor så gjorde han det faktiskt utifrån ett uppdrag. Han gjorde det utifrån att han faktiskt kom till den här jorden för att göra någonting. Och det är det han vill att vi ska göra. Han säger till lärjungarna, nu ska ni fortsätta det jag har gjort och ni ska göra ännu större grejer. Så låt oss titta lite på vad han gjorde. Det här är från Lukas evangeliet, 5:e kapitlet. Jesus svarade, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har nämligen inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare till omvändelse. Han kom för de svaga, han kom för de fattiga. Han kom för de som inte hade något hopp. Och i Lukas så står det så här. Herrens ande är över mig för att han har smort mig att förkunna goda nyheter till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna frihet för de fångna och syn för de blinda. Till att befria de förtryckta och ropa ut ett nådens år från Herren. Alltså det är fantastiskt. Jesus han kom med en tanke om, han visste precis vad han skulle göra. Gud slår inte bara ner Jesus i vår historia för att bara, det vore gött. Det vore kul att vara med lite. Utan han har en sån enorm plan. Och förstår du att den är tusentals år lång om vi bara ska tänka mänskligt? Fattar då hur liten plan jag har när jag tänker, jag vet inte ens vad jag ska semestra nästa sommar. Jag vet ju knappt om jag ska jobba kvar på mitt jobb liksom. Det här känns inte, eller? Det här, nej. Alltså, Nej, men är ni med? Våran kortsiktighet kontra hans långsiktighet. Det bara slår emot något så vansinnigt. Och mitt i detta då så är det ju faktiskt så att Jesus, han vill ju verkligen hantera det här. Så vi har löftena, vi har hans uppdrag väldigt tydligt beskrivet i Bibeln. Och nu ska vi gå och titta lite på hur de upplevde detta. Hur upplevde dåtidens folk Jesus? För vi kan ju uppleva det här på ett sätt. När vi får höra om hans uppdrag kan ju vi tänka, jag kan ju darra lite. Vi är världens hopp. Alla människors frälsning beror på Joel Sundström. Är ni med? Det är lite så här, ja, det är lite tufft. Det är en tuff arbetsbeskrivning, vi har ett tufft uppdrag. Men hur upplevde de det på den tiden? Jo, när Johannes döparen kommer så får han massa lärjungar. Och då säger han till dem så här, då fick han höra om Jesus. Johannes döparen fick höra allt detta av sina lärjungar. Han kallade till sig två av dem och skickade dem till Herren för att fråga, är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Är ni med? När Jesus kommer in i våra liv så är det ju inte bara utropstecken. Allting vänds inte rätt liksom. Allting blir inte, ja men såklart, okej nu fattar jag, ja men vad bra, ja, Bibeln absolut, 100%, jag är klar, nu kör vi liksom. Det är inte så, utan det är frågetecken. Johannes döparen, han som gick före, han som började proklamera, det kommer komma en röst, det kommer komma någon. Det kommer komma en Messias. Han som kommer efter mig starkare. Alltså han, Johannes döparen, började predika ute i öknen och människor bara flockades kring honom. Varför det? Det är för att han pratade om Messias. De flockades inte kring Johannes för att ja, men Johannes verkade häftig. Liksom med de här kamelhårsbälterna som var så inne just då. Och liksom så här, äta gräshoppor som var det mest goda och liksom fantastiska du kunde äta då. Utan de flockades för att han hade ett budskap om Messias. Och så att han kommer komma. Och nu när Messias har kommit så ställs sig Johannes frågan. Är det här på riktigt? Och det är den frågan jag kan ha. Jag vet inte om du har den. Men jag kan ha den frågan när helige ande pockar på mitt hjärta. Jag kan ha den frågan, är det här på riktigt? Ska jag göra, är det här jag ska göra? Eller ska jag göra något annat? När det liksom Gud är ofärdig i ens liv och man känner, Gud, är det här jag ska göra? Eller är det något annat? Johannes hade samma fråga. Och det här är liksom Jesus kusin. Är du med? Han var släkt. Han tittar på Jesus och bara, alltså grabbar, ni två, gå till Jesus. Och så fråga honom, är du på riktigt? Eller ska vi vänta på någon annan? För jag är redo att vänta. Fattar de här lärjungarna? Som ska gå från sin stora förebild Johannes till den här människan som liksom predikar och helar och liksom så här. Och så ska de ställa frågan till honom, är du på riktigt eller? Så de gör ju det. Och Jesus höll just då på att bota människor från sjukdomar och lidanden och från onda andar. Han gav också flera blinda synen tillbaka. Tänk er in nu i de här lärjungarna, de ser det här hända. De ska gå, är du på riktigt? Va? Det är helt sjukt. Så Jesus han säger så här. Gå tillbaka till Johannes och berätta för honom vad ni har sett och hört. Blinda börjar se, förlamade går. Spetälska börjar rena, döva hör, döda uppstår. De fattiga får höra ett glatt budskap. Det här är min Jesus. Det här är min Jesus Kristus. Alltså jag älskar det här stället i Bibeln därför att det här handlar om hur Jesus inte bara predikade, man hör inte bara lärare, utan det här, han har blåkläderna på liksom. Är du med? Det här är arbetsstället på, han är på gång, han jobbar. Han är igång liksom. Och när någon kommer frågande, du är det dig vi ska vänta på? Det ni har sett och hört. Räcker det här? Räcker det här? Och då är frågan, räcker det för mig? Räcker det för mig att ha sett och hört det jag fått höra idag av personens vittnesbörd? Det jag fått se idag av hur Gud faktiskt gör det i mitt eget liv. När jag får lovsång och när jag får sjunga lovsång. När jag får liksom tala med Gud själv. Räcker det för att gå tillbaka till mig själv och säga det här är på riktigt? Så vi har de här grundförutsättningarna nu. Vi har löftena. Vi har en tydlig uppdragsbeskrivning. Vi vet hur dåtidens människor funkade. För det som hände efter det här, det var ju att hans lärjungantal bara växte. Ökade och ökade. Tills det försvann. I Johannes 6 när han börjar predika om att jag är livets bröd, ni måste äta mig. Då försvinner alla. Förutom lärjungarna som står kvar. Till vem annars skulle vi gå, herre? Är ni med? Och sen så pingstdagen kommer. Jesus har dött, uppstått, farit upp till himlen. Helige ande kommer över dem, lärjungarna. Och så är det 3000 män som blir frälsta den dagen. Tar emot Jesus. Och så börjar man församling. Alltså Jesus, lärjungarnas skara, den gick ju så här. Är ni med? Den är värre än pingst Sverige liksom. Upp och ner liksom så här. Man vet inte hur många medlemmar har man och hur är matriken och så där. De hade matrikelproblem på Jesu tid. Matteus satt där liksom och räknade pengarna och visste inte hur ska vi få in liksom medlemsantalet bara så här. Men när helig ande kom, då hände någonting annat. Då växte det exponentiellt. Då bara slog det ut totalt. Så Jesus han möter. Och nu ska vi se två stycken tillfällen då han möter människor. Och sen är jag färdig. Sen så ska helig ande få börja. Det viktigaste att veta när Jesus möter, det är att Jesus möter. Han mäter inte. Vi mäter. När vi träffar människor så mäter vi. Vi tittar på dem, vi bedömer utifrån vad har man för kläder, vad har man för skor. Hur är håret? Vad har man för bil, vad har man för hus? Hur är situationen? Socioekonomiskt? Vart bor man någonstans i Kungsbacka? Alltså sådär. Vi mäter. Och det sker ju automatiskt. För vi har lärt oss att mäta. Men vi har inte lärt oss att möta. Inte på det sättet Jesus möter. Så Jesus han möter människor. Och vi ska se nu hur han möter en spetälsk. I Matteus 8 så står det så här. Då närmar sig en spetälsk man och föll ner för honom och bad. Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Då sträckte Jesus ut handen och rörde vid honom och sa. Det vill jag, du är ren. Och i samma stund var mannen fri från sin spetälska. I Jerusalem på den här tiden så den judiska seden var ju att om någon var sjuk då var man oren. Och är man oren då delar man med sig av sin orenhet till andra människor som då blir orena om man är nära dem. Och spetälska var en sjukdom som inte gick att bota. Det var en sjukdom så hade du spetälska då dog du. Det var liksom det var en dödssynd eller en dödssjukdom. Så det man gjorde var att det var så vanligt för den tiden som man byggde samhällen utanför staden, städerna i den judiska, alltså där det fanns judar. Och där fick de spetälska bo. Så om du fick diagnosen spetälsk, och det är ganska enkelt att se, liksom ett öra tappas. Så då placerar man dem ute i det samhället. Och i och med att den här orenhetstanken, i och med att den fanns så var det ju inte så här att det var granne med ICA Maxi. Utan det här var ju liksom granne med ingenting i samhället. Utan det var en stor barriär här. Så de spetälska, de fick inte ta sig in i staden. Utan man liksom droppade av mat och sånt. Och så fick de gå och hämta. Vad händer här? I det här sammanhanget i Matteus 8 så är Jesus och predikar. Så kommer en spetälsk man fram. Det betyder att Jesus har rört sig emot honom. För en spetälska, han fick inte ta sig in till judarna. Så Jesus har rört sig mot de här samhällena där han visste att här finns det människor som är sårade, sargade, skadade, sjuka. Men inte bara det utan människor som har blivit liksom pushade bort ifrån samhällsstrukturen. Pushade bort från relationer. Utkastade sina föräldrars hem, utkastade från sina vänners närvaro för att leva där och dö där. Men Jesus rör sig mot dem. Han möter. Helt plötsligt kommer den här mannen fram. Och han kastar sig och säger. Du kan göra mig frisk. Varför det? Vad är det han har sett? Vad är det han har hört? Vad är det jag har sett och hört? Och så lägger Jesus handen på honom. Och botar honom. Alltså han blir inte bara frisk. Han får tillbaka status. Han får springa in i staden igen. Han får flytta hem till sina föräldrar. Han får tillbaka sina vänner. Alltså när Jesus kommer så kommer han på alla plan. Är ni med? Han kommer på alla sätt och vis. Det är inte bara en grej han gör utan han upprättar totalt. Och sen så får man bara börja leva i det. Just i det här tillfället så är jag så glad att Jesus rör. Jag är så glad att det står att han rör. Det här är René Spitz och han låter som en racerförare men han var neurolog och så här. Alltså forskare och psykoterapeut på 40-talet. Och i efterkrigstiden, det här Österrike, i efterkrigstiden så var det många, så var sjukvården ganska dålig. Och det var många mammor i Tyskland, Österrike och USA som dog i barnafödseln. Så de dör, så barn växer upp ut, eller ska då växa upp utan mamma. Det man gjorde då var att man byggde stora sovsalar och så la man de här barnen, föräldralösa barnen, i liksom sovkubbar. Männen hade ju dött på fältet, så det var liksom, det fanns ingen föräldralösa. Men det man såg var att de här barnen, de fick trygghet och de fick mat. Men det var fler av dem som dog. Och då kommer René Spitz på den här tanken. Och han kom på någonting som man kallar för anaklitisk depression. Och det handlar om är helt enkelt att de här barnen fick inte beröring. Och därför så hamnade deras kroppar i en depression och en regression som till slut ledde till att de dog. De hade allt annat de behövde, men de fick inte fysisk beröring. När Jesus möter och när vi möter, så tror jag att det är otroligt viktigt med fysisk beröring. Jag tror att det är viktigt. Får jag låna dig lite, Robin? Jag har ett test på en bra pastor, så vi får se om han klarar det. Men det är en kram. Jag och Robin, vi ska krama, så jag hugger out här. Så ska vi bara få se ifall det här är en bra kram. Okej?
Okay? Ingen, precis.
No pressure, det var en fantastisk kram. Tack Robin. En applåd till Robin. På min pastorskala så hamnar du absolut top notch. Jag kommer ihåg ett tillfälle, jag var helt slut. Jag var trött, jag var ledsen, jag var bedrövad. Jag jobbade som pastor i Jönköping. Och så skulle jag på pastorsträff i Stockholm. Vet du, där alla ska träffas och man ska jämföra och man ska mäta och så vidare och så vidare. Och jag kommer dit och jag bara känner så här, det är inte vad jag vill. Jag vill möta Jesus liksom. Och så kommer jag in och så det första jag möter är en pastor. Och han bara kommer, han ser mig, han öppnar sina armar och så bara kramar han om mig. Och jag bara bryter ihop i hans armar. Det här med beröring, det är någonting speciellt. Se till att du är duktig på att kramas. Se till att du har en öppen famn som är redo att ta emot människor. För om du ska ut och möta världen, men du känner att men det här med beröring, det är lite så här, jag är lite mer hallå liksom. Öva. Det här är ju så enkelt, det här kan alla bli bra på. Öva. När du hälsa på folk, titta dem i ögonen. Var med liksom. Var där, var på plats, lägg undan telefonen, var med så att du får vara med i det här beröringstillfället. För när människor, jag tror ju att den här anaklitiska depressionen, jag tror att den inte bara gäller för fysiska barn, utan jag tror att den också gäller för barn i tro. Tänk på människor som nyss möter Jesus, som nyss har mött sin frälsare, men som inte känner att de får ta emot de här andliga kramarna. Får inte ta emot den här andliga närvaron. Alltså vi behöver få bli så mycket bättre, både fysiskt och metafysiskt, berätta andligt på detta. Andra tillfället, jag är strax klar. Det är också Lukas. Och där står det så här. Och just som Jesus närmade sig stadsporten bar man ut en död. Den döde var enda sonen och hans mor var änka. Mycket folk från staden gjorde hennes sällskap. När någon dog i den här traditionen och i den här kontexten, så var det viktigt att begravningen skulle ske så snabbt som möjligt. Om det var helg så vilar man lite för sabbaten. Men om det var en vardag så var det liksom nu. Nu måste vi begrava det här. Man samlade familjen. Och samma sak med sjukdom som död. Det var en orenhetssituation. Den döde var ju oren. Eftersom att han var död. Spelar ingen roll vad man hade dött av. Så det var, men för den närmsta sörjande så är det okej att bli oren. För då går man igenom reningsprocesser och så här. Men det är okej eftersom att det är vår liksom. Vi är här. Så de är ju nära. De är där och de kan röra. Men sen så mitt i detta då så lindar man in de här människorna i något som heter tallit. Jag ska visa det alldeles strax. Men när Jesus ser detta, det här är vad som händer. Då står det så här. När Herren såg änkan fylldes han av medlidande och sa, gråt inte. Sen gick han fram till båren och rörde vid den och bärarna stannade. Unge man, sa han, jag säger dig, res dig upp. Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus gav honom tillbaka till hans mor. Det här är en tallit. Och ni kanske känner igen den här. Vid bat mitzvah och bar mitzvah så får man den här runt sina axlar. Och sen så har man den här. De här fransarna har lite religiösa symboliker och sådär. När man dör så får man den här omvirad kring sig. Nu för tiden så får man en fotsidklädnad och sen så lägger man den över axlarna. Men på den här tiden så hade man inte alltid de här de här långa kläderna. Utan man virade in dem i talliten helt enkelt. För att se till att täcka kroppen. Och sen så hade man inga kister. Därför att deras tro var ju att när Jesus kommer tillbaka, eller när Messias ska komma, så ska han komma och då ska alla uppstå. Och då vill man ju inte ha en trälåda man först ska banka sig ur. Det räcker med jorden liksom. Så därför så begravde man människor utan kista. Öppet. Så därför när de går här på båden så ligger den här kroppen inliden i den här talliten. Fattar den grejen när han reser sig upp och pratar. Talliten runt ansiktet liksom. Men alltså det här är ett tillfälle. Total oren. Och Jesus, det står i Bibeln att Jesus han kommer med en folkskara på väg in i staden. Och här kommer då den här båden. Och sen så kommer närmsta släkten. Och sen så kommer det resten av sörjefolket liksom. Det kan vara människor i staden som kände någon som kände någon. Så kommer det. Så möts liksom två gäng här. Alla judar. Alla förstår exakt vad det är som händer. Alla förstår att den här folkmassan och Jesus som kommer, de behöver backa. De behöver försvinna därifrån på grund av orenhetssituationen. De behöver ta sig någon annanstans för att, oj, här ska de här komma ut och vi behöver försvinna. Det är lite som liksom, alltså de här dragkedsprincipen när du kör bil. Att du har bara koll på det. Så jag gissar att vissa av de här folkmassorna bakom Jesus, de börjar backa. Men inte Jesus. Inte Jesus. Han går fram. I judisk tradition så ska inte män tala med främmande kvinnor. Jesus går fram. Alltså mitt i situationen där alla vet vad som ska hända. Politisk korrekthet. Man har koll exakt. Kutymen. Så här ska det vara. Jesus gör exakt tvärt emot. Och sätter sig i en position som gör att han blir oren inför alla de människorna. Men varför gör han det? För att han såg denna änka. Han ser inte grabben. Är ni med? Det finns hur många människor som är som dör runt omkring Jesus. Men det är inte det han är ute efter. Han ser änkan. Han tänker, jag måste ge henne tillbaka sin son. Hon är ensam. Och i den traditionen när man var änka, då hade man liksom ingen rättighet till att äga grejer. Det fanns ingen ekonomisk trygghet om du inte hade andra människor som tog hand om dig. Jesus han ser på så många olika plan vad som håller på att hända. Och han vet den politiska korrektheten. Han går fram och vad gör han? Han vidrör båren där den döde ligger. Han blir oren. Men sen så talar han in i livet och så säger han, eller in i döden och så talar han in livet. Och så säger han, res dig upp. Och så blir det så här. Och sen står det tydligt, Jesus gav honom tillbaka till sin mor. Det står inte att han gav livet tillbaka till sonen. Han gav honom tillbaka till sin mor. Alltså det är det här som är heligande. Det är det här som är min Gud. Det här är Jesus Kristus. Han ser på så många olika plan. Han ser på alla plan som vi inte ser. Som vi inte tänker på. När vi möter döda så tänker inte vi. Åh tjena, nu är det lite hög press här. Du vet när man är på begravning och är kristen. Då är det hög press. High pressure situation. En död, jag kan uppliva döda genom Jesus Kristus. Är ni med? Det är liksom prestationen varje begravning. Är ni med? Det ska ju vara så. Vi ska ju känna det. Men det är ju inte så. Så man måste liksom så här. Ja, men jag taggar ner lite. Men i det här så ser Jesus någonting annat. Och det är det som är heligande. När han talar, när heligande talar. Återigen, Jesus växte inte upp alla som dog. Utan han hade lite förstånd också att inte göra det. Gå inte fram till en kista och börja skrika i tungor. Gör inte det. Det är inte det den här predikan handlar om. Det här handlar om att Jesus möter. Och alldeles strax är jag färdig. Och det jag skulle vilja säga det är så här. Helig ande bor i dig och mig. Varför det? Därför att han har flyttat in för att vi tror på Jesus Kristus. Och Jesus Kristus, han har gett oss det vi behöver. Ett sista bibelord är från Mika. Det står så här. Han har låtit dig veta, o människa, vad det goda är för något. Ingenting annat begär Herren av dig än att du gör det som är rätt, älskar barmhärtighet och lever ett liv i ödmjukhet inför din Gud. Lovsångsteamet kan få komma fram. Vi ska ha en förbönstund alldeles strax, men jag tänkte jag ska bara sammanfatta lite. Jag har försökt prata om de förutsättningar som vi har för att få vara med och möta en värld så som Jesus mötte världen. Och nu kommer vi då till helig ande i detta. För det är det som är nyckeln. Nu har vi har löften. Vi har exempel. Vi vet hur Jesus mötte människor. Om vi har problem med hur mötte Jesus människor i vissa exakta specifika situationer, då kan vi prata om det i församlingen. För det är viktigt hur vi faktiskt möter människor i alla specifika situationer. Och det kan vi prata om. Och det ska man prata om. Och det ska ni ta upp med er pastor i den ledningen. Och så ska ni liksom se till att ni möter människor på det bästa sättet någonsin. Utmana er själva att bli världsmästare på att möta människor. Men anledningen till varför vi gör det, det är ju allt det här. Men då är frågan, gör vi det då? Nu ska vi ha en skallupundersökning. Ni ska få resa på er. Hur många här inne har körkort? Ni kan få ställa er upp. Eller har haft körkort eller så här. Men är liksom familjär i den situationen. Och ni som inte reser upp nu, ni kommer få se hur det här går till. Hur många av er som har eller har haft körkort övningskörde innan ni fick ert körkort? Ni kan få stå kvar. Ni andra kan sätta er ner. Ja, det var ingen som satt sig ner. Så alla har alltså övningskört innan ni fick körkortet. Det är ju superbra. Då är det precis enligt reglerna här i Sverige. Vad kanon. Då kan ni få sätta er ner allihopa. Och nu får ni bara nicka. Hur många här upplevde att det var bra att ni övningskörde innan ni fick körkort? Ja, det är bra. Ja. Jag med. Man kan inte tro att jag har övningskört. Men jag har faktiskt gjort det innan jag fick mitt körkort. Men det jag tänker är så här. Det här är en haltande bild, men försök hänga med mig nu. När vi blir troende, när vi börjar tro på Jesus Kristus, så får vi helig ande. Det blir ingen övningsperiod. Det är liksom körkortet rakt i handen och sen ges ut i trafiken. Vad gött det hade varit med en liten övningsperiod. Eller hur? Få pröva på helig ande lite. Få testa hur det är. Men så är det inte. Det är liksom bara pang, boom, ut. För helig ande börjar tala direkt. Liksom. Det jag vill säga med det är att om du upplever att det här med helig ande, det här med att jag har det här körkortet, ja, men det funkar inte riktigt. Då kanske du behöver backa ett steg. Och det är att börja öva. Börja öva. Det är för att du har möjligheten att göra allt som Jesus vill att du ska göra. Men du behöver frimodighet och då behöver man öva. Du behöver lite så här, ja, men testa och se hur funkar det här. Och då behöver man öva. Hur övar man då? Jo, det gör att du ber till Gud. Jesus säger 2 gånger i Johannes. Om ni ber om någonting så ska jag ge till det. Så om man ber om någonting. Gud, ge mig lite mer frimodighet så jag får möta mina grannar. För just nu så vill jag bara få bort det här egoismen som är i mitt liv. Den här liksom, det här synden som står i vägen för att jag ska få möta dem. Jag vill ta hand om det och så vill jag möta dem. Och sen så får man liksom be till Gud om, ge mig en grej jag ska säga. Jag och Matilda, vi mötte ett par som vi har köpt hus. Och då sitter vi med de här människorna och så pratar vi. Och för oss är det väldigt naturligt att börja prata om tron och kyrka och våra liv som kristna. Så vi börjar göra det och så börjar liksom så här komma fram. Men de har upplevelser från kyrkan tidigt i livet. Deras barn har gått i kyrkan i scouter och på läger och så vidare. Och så bara formas ett samtal. Där någonstans jag bara känner så här, vi är inte där än. Men här, nu vet jag, tack Jesus. Nu vet jag hur och var och när jag ska liksom bara peta in det här. Jag vet ju det. För Jesus ropar efter dem. Han vill möta dem så otroligt mycket. Och jag tror att det finns människor i deras liv tidigare som borde ha mött dem på det sättet. Men som det har inte skett. Och då tror jag att då kanske vi är dem. Och kanske inte. Jag vet inte, men jag vill försöka. Och då tänker jag så här, just den här övningen. Att få liksom bara, men jag måste utsätta mig för detta. För annars så blir livet bara livet. Och sen dör vi och kommer till himlen. Och det är fantastiskt. Men fatta vad gött det vore om jag också fick vara med och hjälpa människor in till en relation med Jesus. Nu, vi reser oss upp och ska vi sjunga lovsång. Och så ska vi göra det enkelt för oss att be tillsammans. Vi har förebedjare och sådär. Jag tror att det finns relationer här i församlingen där man känner att jag har förtroende där. Jag vill ha förbön. Om det är länge sedan du fick förbön, kom och ta den. Om det är länge sedan du var med och liksom sjöng lovsång i total frihet, gör det. Bara släpp på gränsen nu. Släpp på den här sargen. Släpp på stolthet. Släpp på de här grejerna som är i vägen. För att få ta de här stegen ut med helig ande. För löfterna finns. Uppdraget är tydligt beskrivet. Exemplen finns. Och Jesus själv säger att det här är bara köra liksom. Och ni ska få göra större saker än vad han har gjort. Vi ska få göra mer grejer än vad han har gjort. Och därför så tackar jag dig Fader nu i Jesu namn. Att vi får komma inför dig precis så som vi är. Vi får bli inspirerade och upppeppade utav dig, Herre. Inte den här predikan, utav dig själv och din vilja att möta människor runt omkring oss. Din vilja att föra ut det här evangeliet till människor, Herre. Där människor som inte har ett glatt budskap ska få ett glatt budskap, Herre. Där människor som är fattiga och har sjukdom ska få tag i liv och hälsa, Herre. Tack Jesus Kristus för att du kom för den här världens skull och för att möta oss. Jag ber dig i Jesu namn just nu. Att du bara rör dig i våra hjärtan, Herre. Låt oss få börja tänka kring de här grejerna som vi gör. Som vi kanske känner, borde jag göra det? Jag borde göra det här istället. Hjälp oss gå på de här bönepromenaderna, Herre. Hjälp oss förbereda oss själva för att liksom få ta emot av det du vill göra, Herre. För precis som i det vittnesbördet som vi hörde. Så var det du som ledde till McDonald's. Men det var människorna som ropade efter det du har, Herre. Jag tackar dig för dig. Så jag tackar dig för att vi ska få gå i dina gärningar, Herre. I Jesu namn. Amen.